Välkomna tillbaka till din favoritmusikpodd, nämligen Inte en singel. Och det är jag, Henrik Andersson, och min evige bisittare Anders Hesselbom. Hej Anders!
Hej, jag ber om ursäkt att jag har lite gnisslig stol, men du får ta det som en man.
Jag gör väl det. Det finns inte så mycket mer att
nej,
göra.
Jag ska försöka sitta still.
Ja, och om det är så att du har på nu den här fobin heter som gör att man har svårt för vissa ljud, då ber vi om ursäkt, men vi kommer samtidigt att gå vidare med våra liv.
Ja, typ så.
Ja, och det här är då avsnitt 90. Och vi ska lyssna på en skiva som jag har valt. Och för er som är nytillkomna lyssnare av den här serien, vad är det vi gör? Jo, vi lyssnar på ett helt album med en artist eller en grupp. Och sen så tittar vi på vilka singelval gjordes ifrån låtarna på albumet. Och så tänker vi lite sådär, vilka singlar tyckte vi skulle ha blivit singlar? Var det bra singelval? Hur vart det sådär rent generellt? Den här albumet som vi ska lyssna på idag, det är ju Portisheads andra skiva. Och intressant nog, många grupper så här, när de släpper sin första skiva så är den så här självbetitlad. Man släpper gruppen, man har gruppen Bengts dansbandsorkester och så heter första skivan Bengts. Men här är det alltså då andra skivan av Portishead som heter Portishead. Den första heter Dummy.
Ja, det kan ju också vara så att när man är uppe på tredje, fjärde, femte skivan, då gör man en självbetitlad, för då tänker man, nu har vi hittat våran stil, så nu ska vi börja på riktigt. Men det är lite ovanligt att andra skivan är självbetitlad. Och, vilket innebär att jag trodde att det var den första skivan som jag lyssnade på, för jag har inte läst på om Portishead, utan det här är helt nytt för mig. Jag har bara koncentrerat mig på musiken och det jag hör. Men jag ser ju också nu när jag kollade upp vilka låtar som blev en singel, som släpptes på singel, det måste jag ju veta för att kunna prata med dig om det här. Att det är det som jag tycker är så roligt är Kiss-formulan man använder, det vill säga att man släpper det bästa man har först på skivan och det catchigaste man har som nummer två på skivan, och den gör man en singel.
Ja, just det. Ja, men det är en taktik. Jag tänkte på det här med att benämna skivorna också. Chicago har jag ju alltid gillat. De satte bara nummer på sina.
Ja, och Toto var väl inne på det spåret också. Jag vet inte om Toto försökte vara Chicago eller tvärtom. För det kan vara, man är lite lat när man kallar den första skivan för sitt bandnamn och den andra skivan för två.
Ja.
Men däremot när man har gjort fem skivor, då kan en femte få heta fem. Och i nödfall, helst ska man ju använda sin konstnärliga frihet. Alltså, det är ju en ära att få sätta ett namn på en skiva. Men Peter Gabriel, han släppte väl åtminstone tre skivor som bara hette Peter Gabriel. Och sen när skivbolaget sa att nu får du ge dig, så kallar han den fjärde för So.
Ja, typ så. Men Chicago var väl också sådär, de hade väl inte sitt riktigt, riktigt stora internationella genombrott förrän på 18 eller något sånt där.
Ja, jäklar så mycket musik de gjorde innan, kan jag säga. Men det var ju när Peter Cetera...
Svårtillgängligt kanske.
Ja, det var ju lite stor band och sådär. Så när Peter Cetera gjorde pop av det, då blev de ju braksuccéer, kan jag ju säga.
Ja, verkligen.
Jag tyckte inte de hade särskilt bra ljud eller någonting när de började.
Nej, men alla måste väl börja någonstans. Det märkte vi lite grann, tycker jag, förra veckan på Helix. Det där med att har man inte en stor produktionsbudget i ryggen, så låter det inte jättebra.
Nej.
Men vi ska gå in på veckans skiva. Det här är alltså Portisheads andra skiva, kom 97. Deras första skiva kom 93. Och det var ju en stor smash, kan man väl säga, i trip-hop-världen. Det var ju... för mig så tog de ju över... istället för Massive Attack inom den genren. Och det här är ju då andra skivan som hade... den var väldigt, väldigt efterlängtad, kan man säga.
Och jag tänkte ju såklart på Massive Attack när jag hörde den här. Min enda erfarenhet av Massive Attack var när du och jag pratade om en av deras skivor.
Ja, som Blue Lines.
Ja, och min enda erfarenhet av Portishead är ju den här. Men jag tänkte ju, det första jag tänkte var ju Massive Attack när jag hörde den här. Eftersom soundet var likt. Sen var det väldigt mycket skillnader också, det kommer vi att komma till. Men du hade ett namn på musikstilen, Trip...
Trip-hop var ju det man kallade det för på den tiden.
Och du förklarade nog det ordet för mig när vi lyssnade på Massive Attack, men jag kommer inte ihåg. Vad sa du?
Det finns ju stora influenser av hiphopens musikstil. Ja. Du har ju trummorna, samplingarna, du har lite DJ-grejer och så vidare. Ja. Samtidigt så har du ju den här lite flummiga, knarkiga stilen på musiken. Och anledningen till att jag valde den andra skivan istället för den första är att den andra är mer välgjord, mer musikalisk, och jag tänkte att den skulle vara mer tillgänglig för dig att lyssna på. Den första skivan är nog lite, jag vill inte säga hårdare, men kanske inte lika... Ja, jag vill inte säga välgjord, men den är delare kanske.
Mm. Jag skulle vilja bränna av första låten, för jag vill nämligen fortsätta prata om musiken. Och ja, du kan ju introducera den första låten faktiskt.
Ja, första låten på sida A heter Cowboys, och det var alltså inte en singel. Väldigt specifikt sound som Portishead gärna har är att de vill lägga en halv dist nästan på sången.
Ja.
Och få det att låta lite grann som en gammal sliten jazzskiva.
Jag tänkte faktiskt att det blir lättare för mig att förklara för lyssnarna vad jag hör. Om lyssnarna nu som till händelsevis kanske inte har hört den här skivan nu ändå har hört första spåret på skivan. För jag tycker att den sätter ju faktiskt standarden för resten av skivan också.
Mm.
Så konceptet som vi har hört här, jag är ju lite så här på spänn när man använder ordet jazz. Eftersom jag fullkomligt älskar jazz själv och det här är inte det.
Nej.
Men däremot så kan jag förstå vad du menar. Jazz, röker jazzklubb, dåligt ljud, typ att det är så du tänker.
Mm.
Och konceptet som jag uppfattar, det är, för det första så är det ju lite flummigt. För det andra så är det någon slags minimalistisk lo-fi skiva. För du sa själv här att de har ju förstört, det är inte hi-fi på sången utan den är överstyrd och det ligger kanske till och med en overdrive på den och sånt där.
Mm.
Trummaskinerna försöker inte imitera trummor utan de har ju till och med gått all in på mellanregistret där och kanske lite på över också. Så att det låter nästan som en 45-varvare. Av vilken de har samplat in knastret och lagt ovanpå. Så vi har alltså en minimalistisk, släpig lo-fi skiva. Det är det du har liksom presenterat för.
Nej, men det är exakt. Den är ju liksom lite, det låter lite illa och det är ju med flit. Det är ju soundet de är ute efter. Och när du pratar om en rökig jazzklubb, då är det ju också så att när de uppträder live, sångerskan då, Beth Gibbons, hon röker. Mm. Hon står vid sin, du vet, den här stora klumpmikrofonen, den klassiska liksom så. Och hon har den, hon har en väldigt dubbel utstrålning. Det ena är det att hon är väldigt självsäker sångerska på det sättet att hon är väldigt intensiv och innerlig och så när hon sjunger. Samtidigt som hon ser ut som en typisk brittisk förortsmamma, eller vad man ska säga.
Ja, jag förstår precis. Jag har inte sett dem, men jag förstår precis vad du säger. Jag kan ta till mig av det du säger här. Mm. Och jag förmodar att det är en modern mikrofon har som de bara har liksom lagt på. För annars så var ju mikrofoner som gjorde hi-fi på 30-talet var ju stora klumpar som man hängde upp i sådana nej, men jag förstår precis. Och om vi ska säga någonting om det vi kom hit för så... Alltså Cowboys hade ju jättegärna fått vara en singel för mig, men det kan också bero på att mina oinitierade öron tyckte att ja, men vad skönt att få höra vad resten kommer att vara.
Det är en bra öppning på skivan för att den försöker liksom inte smöra för lyssnaren och tala om att gud vilken bra musik du kommer att gilla det här, köp den här skivan, utan den är lite motsträvig för att det är vad den här skivan kommer att vara.
Ja, och det innebär att nästa låt, den lyssnar vi bara ett par sekunder på eftersom det blev deras första singel.
Och det är All Mine. Det här är en av mina favoritlåtar med Portishead.
Och den här vill jag inbilla mig att jag har hört. Och här har vi väl... Jag säger det på en gång. Här har vi den enda låten på hela skivan som är så pass distinkt så att en person som inte förstår musikstilen ändå känner igen den här låten. Och därför så är det ju en solklar singel.
Ja, och du har nästan hört den här låten därför att alldeles nyligen, för bara någon vecka sedan på mitt radioprogram på Boss Radio, körde ni nämligen en cover av
den här
Tom Jones. Mm. Och ska någon göra en cover av den här låten så är det ju Tom Jones, för han har ju kraften. Samtidigt som hon har inte kraft i sjungandet på det sättet, så har hon en annan innerlighet och en annan styrka i sången som gör att plus att hon sjunger lite speciellt.
Ja, men hon håller ju tillbaks för att hennes sångstil ska ju passa musiken. Hon kan ju inte vråla som Tom Jones, så skulle hon ju inte göra Portishead musik antar jag.
Nej. Vi kliver vidare till spår 3 på skivan som inte blev en singel. Det heter Undenied. You're so återigen skivknaster och väldigt avskalat och enkelt och nästan den sån här låt som det faktiskt inte händer så mycket i, utan det handlar om en känsla som ligger över hela låten istället.
Så inte en singel är kanske ett bra val här, men det här är ju fortfarande en av de låtarna som kanske inte är jättedålig i den bemärkelsen att man kan förstå den även om man inte är initierad i musikstilen. Men å andra sidan, singelval handlar ju om det är ett kommersiellt val. Det är ju inte ett konstnärligt val egentligen.
Precis. Sen kanske inte musiken är liksom kompositionsmässigt väldigt imponerande, men hon, återigen så ligger ju hennes sång på en sån nivå att det bär sig ändå.
Där vill jag säga att för min del så var det nästan så att jag faktiskt störde mig på att jag tyckte att några av låtarna var rätt dåliga. Och då kan man tycka, om man nu har jobbat så mycket med den här ljudbilden och få den så spacey, varför gör man inte en bättre låt först innan man börjar ta fram syntarna? Men jag vill frikänna Undenied från det. Jag tycker att Undenied, okej, den passar inte som singel, men den är inte skit.
Nej.
Men går de inte på lite för hårt med samplad vinylknaster?
Jo, det gör de nog. Och det är ju också återigen liksom för att få in lite feelingen av att det är vad man vill få in.
Ja.
Så att säga. Men du har också om man jämför med Portsheads första skiva och andra skiva, här har du ju mycket mer egenspelade instrument. Ja. Man använder sig mycket av samplingar här också, men mycket mer i första skivan var samplingar. Här har man dessutom gått ett extra steg, gjort egna låtar, samplat sig själva och gjort låtar av.
Ja, just det.
Och sen så la man falska credits på skivans inlägg så att alla fansen sprang ut och försökte hitta originalskivorna som då inte existerade.
Det var de som gjorde det. Det tyckte jag var jäkligt roligt faktiskt. Men min invändning är ju snarare att syntar är ett, alltså många band blev ju bättre när de ersatte sina instrument med syntar. När det gäller Eurythmics är det kanske lite dött lopp, för de var jäkligt bra också när de var pop, men allt ifrån Kraftwerk till någonting så enkelt som ABBA som vi faktiskt har pratat om, det var här va?
Det var bland de första skivorna vi spelade tror jag.
För ABBAs sista skiva var ju också väldigt syntbaserad, men då ska syntarna låta som syntar. Och här låter syntarna som vinylknaster, och då handlar det ju helt plötsligt om att utge sig för att vara någonting man inte är, och då kommer man in på ett annat domän. Jag älskar när rock- och popband går över och blir syntbaserade, men jag tycker inte om när man använder syntar som substitut.
Spår 4 på skivan heter Half Day Closing och var inte en singel.
Okej, den här freakar ut totalt, men jag var faktiskt tvungen att fråga Henrik när vi lyssnade om det här var riktiga trummor verkligen, för det låter ju som det, och Henrik säger att jo då, det är det. Så då får jag väl också säga att de kanske inte bara utger sig för att vara något de inte är. Jag uppskattar det. Mixat som om det låter som, ja, nästan soundet av en trummaskin, men man hörde ju att det var någon som spelade här, tyckte jag mig höra i alla fall.
Och sen så, alltså, den flippar ju, trippar ju ut den här, alltså lite vad heter det, Life in, Day in the Life med Beatles stil,
ja,
där,
ja.
Den spacear ut, den går tillbaka, den spacear ut och går tillbaka. Här kan jag väl tycka faktiskt att de går lite för långt med utspacandet. Det blir för mycket oväsen. Och jag är ju en sån där människa som inte riktigt lyssnar på sångtexterna, så jag kan ju inte säga ifall det finns någon validitet, musiken kontra texten, i att göra det här som de gör. Men just de bitarna är jag inte särskilt förtjust i.
Så bra att det inte blev en singel.
Definitivt.
Nej, men jag delade din analys där faktiskt. Jag tyckte att den här låten, After Closing, tyckte jag var rätt dålig. Men jag uppskattar ju å andra sidan att man fick höra att de spelade på lite mer instrument och sådär. Men det var som du sa, att det är ju lite analoga överdubbningar och sånt där. Allting är inte samples på den här skivan.
Nej. Sista låten på A-sidan däremot blev en singel, och den heter Over. Det var alltså den tredje singeln som kom från den här skivan, och den är lite grann av en upprätthålla intresset singel sådär. Det är en bra låt. Den har, jag gillar trum, det här, de här, inte puker heter det inte, den här stora boom, boom.
Ja, det kan vara golvpuker eller något sånt där.
Ja, golvpuker kanske det heter. Ja, exakt. Men den är inte stark nog att bära som singel.
Det här är alltså den andra singeln vi lyssnar på, men den tredje singeln som de släppte från skivan.
Stämmer.
Och jag, det här är jag ju tveksam till, för jag gillade inte det här.
Nej.
Jag tyckte Cowboys var bättre.
Ja, men jag håller med dig där också. Over har jag inte... Den har inte heller riktigt hennes inlevelse i sången som många, eller som de flesta andra låtar har, utan den känns lite plikttrogen och
ja, men försök att hålla
intresset. Jag tycker den är svag, och det kan vara den svagaste låten på skivan för mig.
Jaha, ja, så pass alltså. Okej, nej, för min del blir det värre, men inte nu.
Även om man jämför Half Day Closing, som hade den här utspacade biten som jag inte gillade, så tycker jag att den låten i övrigt är starkare än det här.
Mycket intressant.
Vi vänder på LP-skivan i alla fall, och så kommer vi till första låten på B-sidan som inte blev en singel, och den heter Humming. Skivknastret är tillbaka.
Och vad gör man då när man har den här skivan på vinyl och den börjar på att bli knastrig? Hur vet man när man har gjort rent den?
Ja, men det är en väldigt bra fråga. Hur vet man att det har tillkommit ny knaster? Hur vet man att skivan är skitig?
Ja, och sen när man hör att det knastrar, jag måste köra den här i skivtvätten, och sen så slår man på den och kollar om den är klar. Nej, oj, jag måste köra en vända till.
Sen blir man förbannad på skivtvätten och slänger ut inom fönstret.
Ja, sen säljer man skivtvätten till underpris på Tradera för att man inte tror att den funkar.
Och sen köper man en svindyr sån här special resolution CD-utgåva, och så upptäcker man, vänta nu, skit också.
Men jag tror ju också att du har, det måste ju vara ett fall av att vi har kommit så långt in i CD-eran så att det börjar på att bli intressant att emulera vinyl. Och på den tiden man körde med kassettband så var det ju inte intressant att lägga på kassettbands liknande filter på sina låtar. Man ville ju snarare ha så bra ljud på kassettbandet som möjligt. Men idag när man sitter med sequensen och lägger man på tape saturation filter som
liksom,
bara, fas,
ja, men det är som när folk lägger lägger över sina Blu-ray-filmer på VHS.
Mm.
Liksom, nej, jag ska ha flimret. Det ska vara pan and scan. Ska skaka till lite emellanåt. Det är en av mina favoritgrejer förresten i Inglourious Basterds.
Ja.
Öppningsscenen där när nazisterna kommer till huset och förhör de som sitter där.
Mm.
Och så hör man bakgrundsmusiken som går, som han har tagit från någon annan gammal westernfilm. Och,
ja.
Och så börjar den svaja lite grann så här, som om man tittar på en gammal skitig 16mm film, och då garvade jag högt faktiskt.
Det där är ju en annan sak, men jag vill ändå inflika att det är ju en av de bästa actionfilmerna. Alltså Tarantino, han får till det ibland, ska jag säga. Men
ja.
Där var det ju en gimmick. Här är det ju nästan ett koncept. Jag tyckte Humming, alltså, det är väl inte det värsta jag hört på skivan, men jag, som jag sa, jag tycker inte om när man fejkar, om jag ska vara ärlig.
Jag gillar Humming väldigt mycket.
Mm.
Dels för att den här mellotronliknande ljudet som spelar i bakgrunden. Den tycker jag är svinbra. Jag gillar hennes sång. Jag gillar hela soundet på låten på något sätt i alla fall. Så att det här tycker jag är en av de bättre låtarna på skivan. Är den singel? Nej, det tror jag nog inte att den är. Och den är dessutom 6 minuter lång, så du har ju det.
En annan grej när vi går vidare. Vet vi någonting om deras utrustning? När det gäller samples och sådana här saker, så blir ju maskinerna mer och mer generiska. Eftersom fler och fler maskiner kan spela upp fler och fler samples. Backar man till sent 80-tal, tidigt 90-tal, så hör man ju att den där trumsampeln känner jag igen från Korg M1 och sådär. Mm. Men 97 kanske är för sent för att man ens ska kunna ha den diskussionen. Idag kan alla låta som vad som helst.
Ja, jag tänker att 97 så hade du väl ändå kommit så pass långt att du kunde jobba med samplers som var rätt avancerade och hade i princip obegränsat minne.
Ja.
Går tillbaka till deras första skiva 94, då gissningsvis Akai samplers.
Ja, just det.
Jag tror inte att man gick så långt att man behövde göra band, tricks med band och sådana grejer, utan det var nog mer du kunde göra mer multikanalsmusik utan några större problem på det sättet.
Utvecklingen gick ju vansinnigt fort där.
Ja, men det ligger ju där någonstans. 94-97 så var det ju en ganska stor utveckling inom samplings hårdvara.
Och det blev mer datoriserat under den tiden också.
Ja, och hade du tillräckligt med pengar 97, då satt du ju med helt digitala verktyg. Du behövde ju inte nöja dig med att en sampler du hade råd med liksom.
Nej, sen var ju digital inspelning var ju gammalt gamet på den tiden, för då kunde du ju redan seriekoppla datbandspelare för att få många digitala kanaler. Du kunde till och med seriekoppla Macintosh-datorer för att få hårddiskinspelning i flera kanaler och såna här saker. Så allt sånt där gick ju att göra på den tiden. Men just samples är ju svårt eftersom det ska ligga i ram allting. Men det var nog i full blom det också vid den här tiden, kan jag tro.
Ja, också i den här, ganska så tätt inpå efter det här albumet, så gjorde man ju även en live-skiva och en live-DVD till det. Och där har man ju då en riktig stråkorkester, man har trummis, man har DJ:n, scratchar de här grejerna live, du har gitarrist och basist och så vidare. Så de framför ju alla de här låtarna, men man hör också skillnaden från skivorna, liksom att här är trummorna. De här live-trummorna, och här är det någon som spelar en samplad trumloop. Då var det tydligare liksom i den skillnaden, men samtidigt så hade man verkligen ansträngt sig mycket för att göra låtarna live så nära skivan som möjligt, med skillnaden att du kunde få ett större sound från en stråk orkester och så vidare. Ja. En av mina favoritkonserter för övrigt, och jag ångrar ju djupt att jag aldrig någonsin gick och såg dem live.
Mm.
Men vi går vidare med låtarna. Det här är spår 2 på B-sidan. Inte en singel. Morning Air.
Ja, okej, bra och dåligt. För det första så tycker jag kompositionen är undermålig här. Jag tycker igen att de livear knaster, men jag tycker också att musiken har en viss James Bond-kvalitet som jag faktiskt uppskattade. Så jag tycker kompositionen är dålig, men den lyckas ändå liksom spela på några av mina nerver. Solklart att det inte skulle vara en singel. Men rätt kul på, ur den aspekten att om man hörde det här lite grann i bakgrunden så skulle man kunna tänka sig att det var Shirley Bassey eller något sånt där.
Ja, det är kul att du säger James Bond, för speciellt första skivan hade ju en viss agentmusiks influens. Lalo Schifrin samplingar, John Barry feeling och sådana grejer.
Ja.
Ja, men här har du ju ett större arrangemang i det att du har tagit in brass i det hela och allting, men det här kunde ha varit en bättre låt. Det finns en bättre låt i den här låten.
Ja, men då håller vi med varandra där. Jag kan ju tycka att väldigt mycket av den bakgrundsmusik som man hör på gamla agentfilmer från 60- och 70-talet var rätt dålig musik det också, men det kan vara kul ändå att höra band som spelar den typen av musik. Och det här förde i alla fall tankarna till barndomens sitta uppe sent på kvällen och se på hemliga agenter som skjuter med ärtpistol på varandra, och det gjorde mig i alla fall lite glad. Och sen måste man ju också ge dem en lite bonus för att ordvitsen i namnet också, eftersom det morning är som är sörjande luft, inte
ja,
morgonluft.
Morning och morning.
Ja.
Morning. Vi tar en låt till från B-sidan. Det här är 7 Months. Inte heller det en singel. Why should I forgive you? After all that I've seen,
quietly whisper. Nej, men nu är vi tillbaka till det här. Alltså kvar i, kanske jag ska säga. Intressant ljudbild, kul. Inte särskilt bra låt, men jag tycker de kommer inte riktigt till sin rätt här. Och jag säger det med den reservationen som jag känner till, att det kan vara jag som inte förstår. Men jag tycker igen att de kunde ha skrivit bättre material.
Jag gillar 7 Months. Dels för att jag gillar sången, och jag gillar verkligen trummorna, den här väldigt ride-baserade rytmen som de har. Men sen har du också ett break med lite sån där spionbas och lite såna grejer. Möjligen är låten lite schizofren i att det inte delarna riktigt connectar med varandra. Men jag gillar låten. Det är en av mina favoriter på skivan i alla fall. Är det en singel? Nej, det är inte en singel.
Jag jobbade tillsammans med en syntkille och vi skrev några låtar ihop, och jag tvingade han att inga samplade hi-hats. Därför att om man har en samplad hi-hat istället för att bara micka upp en hi-hat, då har man fuskat. Så ska det ligga på sequencer, då ska det vara en synt-shaker eller någonting, så att man hör att det är fake. För gör man det så att det låter som att det nästan kunde vara på riktigt, då kunde det lika gärna få vara på riktigt.
Synt hi-hats har ju också den här negativa delen att den låter exakt likadant hela tiden. Nu är det ju så med trummaskiner rent generellt, men det finns en annan feeling i just hi-hats, kan jag tycka, just för att det blir mycket tydligare enformigt.
Du kan spela in en drumloop på 3 takter och sen så lura örat att det är på riktigt. Om du liksom du har en trummaskin och så har en hi-hat som du har spelat in live bara några sekvenser, och sen har du en loop på den. Det lurar örat tillräckligt bra.
Men en av mina grejer som stör mig när jag gör mina egna låtar är ju just hi-hatten. Jag tycker det är intressant att du tog upp den, därför just hi-hats brukar jag alltid lägga en liten flange eller en chorus på, bara för att den åtminstone ska vara liksom och inte bara att exakt likadant.
Och jag känner till,
det stör mig.
Det är många som använder det knepet, och då har du ju ena sidan att ljudet rör sig från slag till slag, men å andra sidan så låter det ännu mindre som en hi-hat, så det kommer till ett pris, men jag brukar också göra så.
Ja, tips från coachen. Det är många låtar på den här skivan, det är 11 låtar på den här skivan, och vi har bara lyssnat på 8 än så länge, men vi glider in på det fjärde spåret på B-sidan som faktiskt var en singel. Det här var singel nummer 2 och den heter Only You, och inte en cover av Yazoo. en video till den här också. Den var liksom inspelad under vattnet, fast inte... Det såg bara ut som folk svepte runt på ett konstigt sätt. Så, ja.
Ja, och sen var det väl också nu, om jag ska... För nu har jag taggarna utåt för resten av skivan. Och här tyckte jag mig höra en syntetisk elbas. Jag kan ha fel, men jag uppfattar det här som en syntetisk elbas.
Jag säger ingenting om det.
Använd då en elbasist istället.
Nej, men det är klart att det... Jag gillar den här låten mest för att jag är ju väldigt förtjust i hennes sång.
Ja, men det kan jag köpa faktiskt. Hon är ett unikum när det gäller sång.
Och jag tror att synten kan, eller basen kan mycket väl vara elektronisk, just för att de gör en poäng flera gånger under låtens gång att de stoppar musiken lite så här, ja. Dut. Och hade du då en live-gitarr eller live-bassist så kunde det kanske bli lite svårt att åstadkomma exakt som de... Jag vet inte. Det kan vara efterprocessat.
Nej, jag håller inte riktigt med där. Därför att du kan ju fruity-loopa grejerna. Så att du har en riktig som spelar. Men sen monterar du i alla fall in låten in i en sequencer trots att den är live-inspelad. Så du, så du kan ju göra vad du vill. Så de har förmodligen en plan med att de har gjort som de har gjort. Jag är helt övertygad. Jag menar, det här är ju inga duvungar.
Nej. Men sen, alltså, sen kommer du in, du har ett Wurlitzer solo mot slut. Bara det liksom är ju, wow. Nej, jag gillar den här och den här låten är också sån där som pendlar in mot jazzen på det sättet. Och jag är väldigt förtjust i den. Och jag som singel, vi kanske inte ska säga det nu, men som singelval tycker jag att det här var ett okej val.
Ja, jag kan acceptera det, men jag är mindre entusiastisk till den här som singelvalen vad du är. Men jag kan köpa det. Jag har lite egna idéer som vi kan ta sen.
Mm. Spår 5 på B-sidan, Elysium. Inte heller det en singel.
Alltså, lost me there. Jag är hemskt ledsen. Jag ger upp nu.
Det ligger någon slags bakgrundsloop som mest bara brusar. Jag förstår inte riktigt tanken bakom det. Och sången är inte liksom on point här.
Nej, men jag kan gå med på att jag förstår vad de gör. Men jag tycker inte att det blir bra.
Mm. Men jag håller med. Det här är en svag låt och den pågår alldeles för länge dessutom.
Den är till för fansen.
Den är till för fansen. Det här är ett albumspår minus. Definitivt. Inte min favorit på skivan. Definitivt bland de lägst stående varelserna. Men vi klämmer av den sista låten på skivan, nämligen Western Eyes. Inte heller den singel.
Ja, men tittar man på låtskrivandet igen så går de ju åtminstone inte ut med lågvattenmärket, för här återhämtar de sig lite grann. Men vad hände med virveltrumman där? Vad föreställde den?
Jag vet inte. Det där är en konstig liten...
Ja.
Vad det nu är för någonting. Och jag tror att det är... De har förmodligen hittat den på en gammal hiphop-skiva någonstans. Men det,
de tilltalades
något förvridet fingerknäpp eller vad det kan vara för någonting. Ja. Det är inte det bästa. Sen, stråkarna är ju en miss också, för att de ligger bara lite grann i bakgrunden och nu. Det händer inte så mycket där. Och sen mot slutet så har de ju då samplat sig själva ifrån någon låt som de har gjort. Och det är för tydligt inte en riktig sampling.
Okay,
jag tycker inte det funkar. Och det var lite synd, för att jag tycker ju om när man lyckas lura folk på det där sättet.
Min dom det är att skivbolaget måste ju ha kliat sig i huvudet både en och två gånger. För de tänkte, det här är inte Helix, det här är inte Twisted Sister, tänker de. Det här är svårare.
De tänker, det här förstår vi inte, det här får vi väl släppa då. Så kidsen liksom.
Ja, men samtidigt så, jag skulle nog stryka Over och byta ut den mot Cowboys. Därför att jag tycker Cowboys är en perfekt introduktion till bandet för den som inte förstår bandet.
Sen, jag tror att de tänkte lite grann som du, därför att Cowboys är B-sida till någon av singlarna. Okay, okay. Jag minns inte riktigt vilken den var en B-sida till. Och det var säkerligen någon slags halvtanke där, att vi släpper den här, vi ser ifall det är någon radio som plockar upp den, och i så fall så kör vi på den.
Men brukar man inte säga att det är en dubbel singel om man har tagit två låtar från albumet och lägger på en singel?
Ja, precis.
För annars A-side. B-sidan brukar vara antingen remixen eller ett bortsorterat spår ifrån en skiva eller något sånt där.
Jag tror att singeln hade även Cowboys instrumental på, och det är också ett det visar ju på att man har en väldigt stort förtroende för musiken i låten och inte liksom hela låten som helhet.
Men det lilla som är där när det gäller instrumentation och sånt där är väl tillräckligt intressant för att man ska kunna liksom drömma sig bort eller lyssna på det. För igen, jag tycker att det är ju väldigt minimalistisk skiva det här. Det är inte Barcelona med Freddie Mercury, utan det är, utan det är någonting helt annat det här.
Men det händer inte så mycket svulstiga grejer i den här. Den största, om man säger den största låten på skivan, eller är ju All Mine. Det är den som kör de här stora orkesterhittarna och det. Den har ett mycket större arrangemang, speciellt i refrängen och så vidare. Så. Men, och du märker, du har mer sånt på första skivan. Den är mer livlig, skulle jag vilja säga, vad den här skivan är. Den här skivan är ju väldigt lågmäld i allmänhet och förlitar sig väldigt mycket på hennes sång, och därför så är det ju lite svårt att säga singlarna där. Och det är som du säger, Cowboys är ju musikmässigt kanske den största icke-singellåten, så den hade väl kanske haft störst chans som singel.
Ja, jag tänker inte säga något mer om det, utan jag bara liksom berömmer All Mine av samma skäl som du gör det, så du får lägga slutdomen på singelvalet, tänkte jag.
Ja, Over, med facit i hand så tror jag inte Over gick särskilt bra som singel. All Mine och Only You såg man på MTV om man tittade på rätt program. Och även ganska mycket från första skivan gick på MTV också. Ja, jag vet fan inte vad jag ska säga egentligen. Jag tror att jag gillar ju Seven Months, men jag tror inte att den skulle ha funkat som singel, och du var inte förtjust i den alls.
Nej, jag tyckte inte om den.
Nej. Så att, jag vet inte, Cowboys som tredje singel för att fylla ut, eller kanske bara ha två singlar, jag vet inte.
Ja, det finns ju skivor som har haft en eller två singlar. Det behöver ju inte alltid vara minst tre för att det ska funka. Men det intressanta för mig är ju att du har återigen introducerat mig för en artist, ett band som jag inte visste fanns, och en musikstil som jag verkligen inte behärskar. Och med tanke på att vi har väl ganska många avsnitt av den här framför oss. Vi har ju en ganska stor hög med trave med skivor att gå igenom, så det kanske händer fler gånger.
Ja, jag hoppas ju det. Och jag har ju också i bakhuvudet några skivor som jag inte tror att någon av oss faktiskt har lyssnat på. Vilket skulle göra det mer intressant, just det här, för att då har inte någon av oss en story eller en backstory eller liksom mer information om det, utan man kan ta det lite mer av face value, att okej, det här är första gången vi båda reagerar på den här. Nästa vecka däremot så är det ju en skiva som du har valt, som jag har lyssnat på för första gången.
För första gången, nu. Ja, du ser det.
Och det ska bli väldigt intressant, men vi håller på det. Jag håller er på halster, kära lyssnare. Men vi återkommer ju igen nästa tisdag med ytterligare ett nytt avsnitt av din favoritmusikpodd, Inte en singel. Adjö!
Hej då!